Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Måndag morgon och Hockeystudion är tillbaka för ännu en vecka av hockeyanalys. Här i studion har ni mig, Julia Karlsson, och med mig har jag Thomas Roos och Hans Abrahamsson. Hur mår vi idag, hörni?
Ja, vi har ju inte varit i Polen under helgen, så att vi mår ju 5+.
Vi har varit i Polen istället, va?
Ja, Polen har varit.
I hockeybubblan.
Hockeybubblan.
Julia har nämligen varit i Polen här i helgen, därav viskurösten. Kan man säga så, eller?
Ja, precis så. Så kan vi säga. Vi skyller på det.
Vill du marknadsföra Gdansk på något sätt, så är det fritt fram.
Är det så? Får man det?
Mm. Det tycker jag.
Dundermysigt. 10 av 10. Kan jag rekommendera.
Såg du någon typ av hockey i Gdansk? Alltså fanns det några fish eller någonting sånt där liksom, eller?
Nej. Inte vad jag såg faktiskt. Nej, så jag har varit lite bortkopplad i helgen. Men man hänger med så gott man kan ändå liksom.
Jag har som en grej när jag är ute, kanske inte så trevligt mot dem jag åker till, att jag gärna vill åka till en idrottsarena. Kan vara fotbollsarena eller hockeyarena och sånt där, bara liksom att se hur liksom läktarna ser ut och sådär. Det är en liten usp som jag har, eller grej i alla fall som jag har då. Det är kanske inte så trevligt om man åker med ett sällskap som är noll idrottsintresserade, men jag går igång på det i alla fall.
Brukar du gå in också då, även om det inte är någon?
Om det går.
Det stod faktiskt, när vi kollade upp typ topp 15 saker att göra i Gdansk, så var faktiskt deras arena med på 15 liksom. Så.
Speedway är ju väldigt stort i Polen.
Är det så?
Ja.
Jag skulle säga att det var fullt fokus på VM annars, som visades överallt liksom.
Just det, den andra sporten.
Den som vi inte nämner här.
Nej, som vi talar tyst om här.
Ja, men hörni, ska vi hoppa in på föregående veckas hockey då kanske?
Absolut.
Jag tänker att vi kan väl börja med... kan vi inte börja, Abris, med klubbkastningen då? Det var ju roligt.
Ja, den såg jag ju inte på första parkett. Jag var ju uppe i Luleå i veckan bland annat. Så det kan vi komma tillbaka till sen. Ja, klubbkastningen var det. Ja, det hände såna där lite udda grejer ibland i sporten hockey. Vilken dag var det här nu? Det är lördag såklart. Det var ju rivalmötet där mellan Färjestad och Frölunda. Ja. Jag var ju själv i det som förr hette Gavlerinken. Men jag såg det i efterhand i alla fall. Och det var väl en batalj på slutsekunden mellan de två kaptenerna. Linus Johansson och Joel Lundqvist. Där Linus var förbannad på Joel och han var förbannad för att de hade förlorat matchen. Och han fick väl hans klubba där uppe i... lite slashingar eller om det var hakningar eller vad det var, det tvistade väl de lärda om. Men oavsett så, klubban gick av i alla fall har jag förstått det som. Och Linus tog den där klubban, drog den och så skickade han iväg den för han var så förbannad. Och så kom ju naturligtvis linjedomaren in där och skulle skydda Joel för han tänkte att det blir gruff här mellan de här två. Så att den här klubban touchade väl en linjedomare. Och det blev ju då en anmälan för som vi har... var inne på tidigare i den här podden så är det ju nolltolerans då mot all kontakt med domarna. Och det har vi ju sett en hel del exempel på hur långt man kan dra detta. Det har ju varit spelare som har krockat med domare där det har sett ut som att det har varit en ren olyckshändelse. Men där man ändå ska ta ansvar för det. Vi hade väl Quenneville, tror jag Thomas var, som la en hand på en domare här och blev avstängd en match. Då när han skulle möta sin bror och föräldrarna var på plats och allting sånt här. Så han var jättearg på hela systemet. Och nu blev det
Det var ju också som i Quenneville var ju så att de stod ju vid Oskarshamns bås. Så han ville ju bort därifrån. Det var lite det också som var en effekt. Att assisterande domaren hade väl lite dålig taktkänsla och tryckte in honom mot sargen vid Oskarshamns bås. Och då ville ju han bort därifrån. Och då var det väl en rörelse att han ryckte i axeln. Så att det var väl, ja, den grejen var väl lite dålig spelkänsla, taktkänsla av domarkåren.
Men sen kan vi väl också nämna det som startade egentligen all den här nolltoleransen var väl Joel Lundqvists långa avstängning när han kom åt en domare i samband med en match. Jag vet inte, det var HV71 tror jag. Och fick 5 matcher, var det inte det, Thomas? Jag tror det var 5 matcher.
Jo, ja. Jo. Och det, vi satt och ringde och jagade citat just, där, vet jag.
Just det. Och ja, det slutade i alla fall med att Linus Johansson anmäldes då till disciplinnämnden och han straffades med 2 matchers avstängning och sedan dess har inte ett diskussionsforum varit torrt.
Det är 2 klubbar som berör också. Färjestad, Frölunda, lördagsmatch i Karlstad. Så det blir ju inte bättre.
Och Linus och Joel också. Ja, som är väl 2 liksom. Ja, typ sådär. Nu nämner jag dem i förnamn också. Det låter som att jag känner dem. Men ja, ni förstår vad jag menar.
Men debatten blir ju ganska konstig. För att alla som håller på Frölunda tycker att Joel har rätt. Och alla som håller på Färjestad tycker Linus har rätt. Den blir ganska onyanserad, debatten.
Men ni då som kan stå utanför då, vad tycker ni är rätt?
Ja, det är ju en jättebra fråga. Det är en jättebra, jag har funderat en del på den här. Det är inte så att jag liksom blev tagen på sängen för jag misstänkte att den skulle komma. Men jag tycker att den är, jag vet inte om det har att göra med att man blir gammal, men det känns som att man blir ödmjukare på något sätt. Och lite mer så här liksom att man ja, men de som bestämmer det har väl koll på grejerna och vi får väl liksom lita på att det är en stringent bedömning och sådär. Men det är väl kanske också jävligt tråkigt när man har det jobbet som vi har. Vi ska väl tycka och tänka och ha åsikter om det mesta. Så att det blir lite kollision där, det håller jag med om. Jag ska väl ha en... Jag förstår egentligen båda sidor och det är ju det tråkigaste svar man kan ha. I min värld så är det ju någonting som händer i stridens hetta. Det finns inget ont uppsåt i det. Jag förstår också att det finns ett allt hårdare domarklimat där man har verkligen bestämt sig för att vi ska ha nolltolerans mot allt. För börjar vi släppa på det här så kommer det att barka därhän. Så att sett till tidigare bedömningar då så får man väl tycka att den är, ja, det finns någon typ av rimlighet i det i alla fall.
Ja, jag har ju full förståelse för om en spelare får ett tokspel. Ni har säkert sett det på YouTube, vad som man kanske är i ryska amatörligor och så vidare, när de slår ner domaren. Alltså, sånt kan man ju inte acceptera. Men vi måste nog bestämma oss för att om någon slänger en klubba bakom axeln eller någonting sånt där och den råkar landa på en domare, eller om man på något sätt, om en domare tar tag i en spelare bakifrån och spelaren inte har en aning om att det är en domare. Det vill säga att han försöker ta bort handen eller kanske försöker bryta sig fri. För det kan ju vara en motståndare som håller i den här spelaren. Då man kanske måste ha lite mer känsla där för vad som är abuse of officials och vad som är en ren och skär otursändelse.
Men om man... Ja, förlåt, jag skulle bara säga, om man vänder på det då och, alltså, för han kastar ändå klubban mot Joel. Vad hade det blivit om den hade träffat Joel istället för domaren?
Ja, man får ju inte kasta grejer på varken avsiktligt eller oavsiktligt, höll jag på att säga. Så att det hade blivit straffad av det också. Nu vet
borde,
jag inte.
Borde väl ha varit lindrigt matchstraff i den matchen,
ja,
kan jag tycka.
Ja, ett game. Nu blir det ju allvarligare när den träffar en funktionär. Jag köper ju liksom Thomas resonemang. Det som jag bygger mitt på är att om vi nu har startat en sån här grej med att Joel får 5 matcher, Quenwill får 1 match, Heinerö va, i Mora som fick 3 matcher, vi har Pentler i Almtuna också som krockade med domar, då kan man ju inte bara säga nu att nej, men lite känsla när ni visar, det här får ni liksom skippa. Utan där lär man ju sätta sig ner, tror jag, efter säsongen i så fall, och det tror jag säkert man har gjort. Jag utgår från att alla vill alltså nå någon typ av samförstånd i det här, hur man ska bedöma det, och att man har haft en diskussion. Men det kanske man behöver ta upp igen. Men jag tror att det är svårt nu att plötsligt börja prata om sunt förnuft och fingertoppskänsla och sådär. Utan då lär man nog göra om hela regeln på något sätt och hela bedömningen. Och jag vet inte, det är ju, du har ju varit domare själv, Thomas. Jag har en son som dömer ibland och sådär. Det finns ju också en... Det finns ju en poäng också med att ha nolltolerans mot en domare. Det är ju, sen blir det ju alltid bedömningsfall när det inte ska vara. Och den där är nog olika från alla människor som du pratar med. Vad som är sunt, vad som ska bestraffas och vad som man ska använda sunt förnuft och vad som inte är någonting och vad som är stridens hetta och sådär. Så att det är ju en mycket mer komplex situation än man kanske ska sitta på lördagskvällen när man har tagit ett par groggar och avgöra hur det ska bedömas. Va? Så, där. Så att så många supportrar kanske gör på lördagskvällarna. Så att jag tror att vi måste... Det är en ganska svår diskussion. Och den väcker ju enorma
känslor. Men är det nolltolerans och att uppsåtet inte har någonting med saken att göra, då är det ju en avstängning på Linus, punkt slut.
Ja. Exakt. Och det är dit jag kanske vill komma, och det som du sa på ett mycket kortfattat, mer kortfattat sätt än jag gjorde.
Men sen är det ju en större fråga med domarkåren, och de har svårt med nyrekryteringar. För mig, vem vill, visserligen tjänar man en slant om man dömer en hockeymatch, men vem vill döma en match eller ha ett jobb där man egentligen bara får skäll hela tiden? Och man har gjort, jag lärde mig en gång att när man efter en match hörde på läktaren att föräldrar eller ledare eller spelare någonting, det bästa betyget det man kan få, det är när någon frågar vem var det som dömde matchen. Det vill säga att då har man inte haft någon påverkan på själva matchen. För att det är ju, om jag tar en felaktig utvisning eller tar ett felaktigt mål, då kommer alla domarjäveln, vem fan är det som dömer? Ja, det är den där Ros igen. Ja, han är så jävla usel på isen alltså. Så att det bästa betyget man kunde få, det var när ingen visste vem som hade dömt matchen. Och det är ganska otacksamt jobb att ha.
Det är ungefär som med podden här. Så när vi inte får reaktioner på ljudet så vet vi att vi har ett bra ljud. Så att när ingen säger någonting, så då är det så vi tar åt oss av beröm. Ja. När det är tyst, då tänker vi att nu jävlar har det varit bra.
Poddare och domare går hand i hand alltså.
Ja.
Men det finns ingen chans att revidera det här mitt i säsongen nu liksom. Alltså just den här domar, hur känsligt det är att...
Men vem ska avgöra om det är otur eller inte otur då?
Ja, det är sant.
Ja, det är att man har en annan bedömning. Nu är det ju verkligen nolltolerans mot all form av kontakt. Det gör att man ändrar på det i så fall. Att man säger att oturliga händelser eller händelser som kan bedömas som oturligt kan bedömas annorlunda. Det är väl så. Det är klart att allt går ju. Det är klart att man bestämmer sig för att nu sätter vi oss ner och har ett möte om det här. Så klart att det går att göra om. För det är ju en tolkningsfråga mycket i det där. Men jag tror inte att man kommer att göra det. Och jag tror att i så fall att det blir aktuellt att man pratar mer om det efter säsongen.
Sen ska nog domarna diskutera och fundera lite på hur heta ska man vara att flyga in i slagsmål, och exempelvis han som motade bort läxingen där, Keenwell. Hur mycket fysisk kontakt ska man ha med en hockeyspelare som är upp i varv, stressad, pressad, testosteronstinn och så vidare. Man måste nog ha lite känsla för när man ska hålla i en annan människa och när man ska släppa, tycker jag.
Men i just det här fallet så är det kanske svårt att veta att det ska komma en klubba flygande, tänker jag.
Ja, det är absolut svårt. Men jag menar när linjemän eller assisterande domarna håller i en spelare bakifrån, då måste man då säga hej, det är domare, bara ta det lugnt nu, vi går härifrån. Alltså, sådär. Ja. Och det är ju en ledarskapsutbildning, alltså poliser kan jag tänka mig är väldigt skickliga på det här.
Mm. Jag tror att det finns väldigt mycket olika där också, beroende på vilken domare det är. Att det finns några domare är mycket skickligare än andra på att hantera den typen av situationer.
Vi hade väl någon kung fu-domman, vem var det? Var det
Sören Persson?
Ja, just det. Han var ju känd över hela världen när han gjorde några kung fu-grepp.
Marius Holte, tror jag.
Ja, i Färjestad.
Ja, jag tror det. Ja,
han läxade väl upp spelaren liksom.
Gammal militär, Sören.
Ja.
Han profil.
Han var ju känd över världen som liksom stentuff. Liksom. Ja.
Men jag tänkte på det. Visst var det den här veckan som det var sånt liv om de här anmälningarna också? Eller var det förra veckan? Jag börjar bli gaggig nu. Det var ju Las och så var det ju Lesund där i Ängelholm, Rögle, som blev anmälda men friade av disciplinnämnden. Ni får hjälpa mig. Thomas, du har koll där, va? Visst var det den här veckan? Kan det ha varit i torsdags?
Jag tror det.
Det känns så. Vi har inte pratat om det i alla fall.
Det har ju varit anmälningsfrossa sista tiden, så kan vi ju säga i alla fall.
Ja, och det har varit ju väldigt liv om det där. För det var fyra anmälningar den dagen och det var två som blev fällda och två som blev friade. Och det var ju ett jätteliv om det här, att de tog död på svensk hockey, och det var helt galet liksom. Ja, så jag känner att man kan väl diskutera om Lesund och Lasse skulle ha blivit anmälda, absolut. Men det är väl inget problem, tycker jag, att man testar det här mot. Om två instanser tycker att det är en avstängning, då får vi väl rätta in och se att det är en avstängning. Nu väljer ju situationsrummet, ja, men vi vill att disciplinnämnden ska titta på det här. Vi vill liksom få en, är det här en avstängning i Sverige 2022? Och då skickar man in det där och så får man besked från disciplinnämnden. Nej, det är ingen avstängning 2022 där. Vi tycker inte att det är en avstängning. Och då får man väl liksom, känner jag, ett litet svar på det där. Då vet man väl, nu hoppas man väl att då skickar man väl inte in den typen av situationer i fortsättningen då. För nu vet man ungefär vad praxis ligger. Så jag förstår inte den här upprördheten. Det är ju skillnad om man blir fälld i disciplinämnen. Då har vi väl ett större problem. Men att skicka in situationer som man är lite osäker på, tycker inte jag är något problem. Men ibland tror jag supportermössan sitter väldigt långt ner.
Fast alltså, det har ju varit också så här att det som situationsrummet eller den här gruppen som tittar på händelser efteråt, bland annat med Per Lerin och vilka som sitter den, det är ju en ganska kunnig skara av hockeyfolk som sitter där och avgör om den ska skickas vidare och min anmälan eller inte. Jag tror egentligen att den här gruppen eller situationsrummet är nog de som skulle vilja ta själva straffet, men så får vi ju inte ha i svenska idrott, utan det ska ju upp till RF då, och det är RF som styr via det här disciplinnämnden, kan man säga, via hockeyförbundet. Jag tror egentligen SHL skulle vilja styra över det här själv, lite som man gör i NHL. Det är ju inte så att det är Kanadas hockeyförbund som sitter och delar ut avstängningar i NHL, utan det är ju NHL som bestämmer över sin egen liga.
Nej, och samtidigt så tycker jag väl att det är bra att det testas i olika instanser, och i det här fallet så var det väl kanske bra att inte SHL bestämde utan att disciplinnämnden bestämde, för jag tror väl att vi är båda, eller alla tre är väl kanske överens om att det var ganska okej att fria Las och Lesund, även om jag kan se vissa händelser i den. Är armen nedsträckt längs kroppen till exempel? Vad tar träffen? Det är klart att det går att diskutera de två tacklingarna. Men jag tycker nog att disciplinen tog ett rätt beslut där. Och jag tycker väl att det är bättre att testa situationer. Alltså låta pröva situationer mot den domstol då som finns. Sen kan man inte göra det i parti och minut. Men jag är ju så här också. Jag tyckte att det var jättemycket mer anmälningar förut. Det var ju huvudtacklingar till höger och vänster och alla håll och kanter. Och nu har det en diskussion om att jag kanske har helt fel. Men nu är det som att det har aldrig varit så många anmälningar som nu. Jag skulle nästan säga tvärtom. Men vi får
jag tror att det går moder i hela. Vi hade ju någon finningsfrossa för någon månad sedan. För något år sedan så var det ju krokben, slowfoot, som var populärt. Så att jag tror att det går liksom lite i trender där, precis som kläder och smink och allting.
Ja, och så blir det väldigt laddat, och jag förstår ju om man håller på ett lag och det är sådär, det förstår jag, men ja, kanske lite mer nyans i diskussionen även från journalisthåll ibland skulle jag tycka vore bra. Men så, det kanske är som är gammal och slö.
Kul att vi är så perfekta också.
Ja, precis. Ja. Nej, men man har ju själv varit ute och vevat på barrikaderna, så att det är väl lite hur dagsformen är kanske. Ja. Nej, men jag hade lite svårt att bli upprörd över den händelsen. Alltså så upprörd hade jag svårt att bli i alla fall, som många brev.
Men vad kommer vi fram till? Ska vi ha nolltolerans om det är otur att en domare får en armbåge på vaden? Är det så vi ska ha? Vad tycker hockeystudion då?
Men jag tycker nog som Kjell-Olof Fält som löntagarfonderna att det är ett jävla skit. Men nu har vi släpat ända hit, så nu får vi nog köra säsongen ut här faktiskt.
Baxa.
Ja, baxa var det till och med. Ja, exakt. Ja. Nej, men jag tycker nog att nu får vi nog stå fast för det under säsongen här. Och har det varit nolltolerans tidigare, långa avstängningar eller korta avstängningar och vad det har varit, så kan vi nog inte bara avbryta det nu, utan då får man nog hellre sätta...
Så du menar att abuse of official är bara skit, men nu får vi baxa det hela vägen hit? Är det så du
menar? Ja, eller bedömningen kanske på abuse of official är ett jävla skit, men nu har vi baxat det ända hit, så då får vi köra vidare. Ja. Typ något sånt, om vi nu ska vara lite... Ja, det här var på 80-talet, va? Så att det kanske är många av våra lyssnare som inte riktigt har...
Han skrev ju det på en lapp, Kjell-Olof Fält, och så var det någon fotograf där, alltså 80-talets Jimmy Wikström kan man kalla det för, som zoomade in den här lappen, och så spreds det liksom då.
Exakt.
Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänker vi går vidare till men kanske lite mer spelmässigt föregående vecka. Jag tänker att vi, för en gång skulle kanske vi kan börja med saker som har varit bra och inte gå rakt ner i liksom kvalträsket. Vi har ju snackat mycket om, eller förra veckan framförallt hyllade vi Skellefteå, men det går ju inte att ta ner föregående vecka utan att säga någonting mer om dem. De tuffar ju på som bara det. 12 raka segrar. Jag säger tror jag hela tiden, för jag är alltid så nervös över att jag har räknat rätt. Finns det något stopp på Skellefteå egentligen?
Ja, men det tror jag väl att det gör. Men de spelar med ett härligt självförtroende nu. Jag satt och såg dem här mot Rögle i lördags innan jag drog iväg på min match, som det heter. Och det är ju ett lag som spelar med ett härligt självförtroende. Nu är Podas inte ens med, men då tar man upp 17-årige Axel Sandin Pellika istället, som är en Pudas light och spelar ju som att som en ung Erik Karlsson, läste jag någonstans. Så det tycker jag stämmer bra. Någon jämförde med Rundblad, jag tycker nog han är mer lik Erik Karlsson, om jag ska vara helt ärlig.
2 assist liksom, spelar 17 minuter som 17-åring.
Ja, och sättet han spelar liksom, point i powerplay och liksom står där ensam på blå och finns liksom ingen rädsla alls i det han gör, utan och de, man märker ju också att lagkamraterna har ju sånt förtroende för honom också liksom. De är inte direkt oroliga när han spelar. Sen finns det ju brister, det är klart, han blir ju rundad ett par gånger i det defensiva spelet och så att det är klart att det gör det, men varför ska vi hålla på och snacka om det när vi är positiva? Otrolig speluppfattning och kul lager i händerna och härlig approach, om man säger så. Det ska bli jätteroligt för honom på JVM.
Och Skellefteå har man ju alltid sagt i 100 års tid att ska Skellefteå lyckas så ska inte Jocke Lindström och Oskar Möller spela ihop. Det vill säga att man måste hitta flera formationer som funkar. Det har man ju gjort nu med Jonsson och Hugg och Möller. Låg väl bakom alla mål i lördags om min statistik.
Ja, Möller gjorde väl hattrick om inte jag minns helt fel. Han är ju grymt spelhumör och man ser ju runt hela honom hur roligt det är att spela, och inte minst att spela med 17-årige Pelikanen, får vi kalla han för det nu? Det blir enklast kanske. Ja. Pelika där. Vi är väl lite såhär, fan gamnacken när Pudas är skadad och så kommer in en Pelikan som är lika bra liksom nästan. Då blir ju Oskar Möller glad. Det förstår jag också. Jag ser att det bara lyser runt hela honom. Så att,
Skellefteå kallas ju för en backfabrik förr i tiden. Kommer ihåg det? Med Tim Eriksson och
Adam alla. Larsson, ja, David Rundblad.
Ja, precis. Men det verkar som att man får tillbaka lite där också med att man fått bra ordning på juniorhockeyn och utvecklingen där.
Ja. Nej, men de är i ett härligt flow.
Men din fråga, Julia, var ju lite 12 matcher då. Jag satt och funderade lite här och försökte googla lite. Rekord kan man ju alltid liksom vinkla på hur som helst. Kommer du ihåg när den här fotbollstränaren fick den här frågan? Nu har ni 5 raka segrar. Hur länge kan det här bli? Och så hade ju då den här fotbollstränaren visst 5. Han fick inte ihop 5. Men då hade ju reporten räknat med slut av förra säsongen och början av nuvarande säsong. Och då var det 5 raka segrar typ. Rekordet i svensk hockey, om jag är rätt underrättat, är ju Färjestad 2002. Sviten började 31 januari och slutade den 24 september. Då vann man 17 raka matcher. Men det är ju då över en säsong, hänger ni med? Eller över 2 säsonger. Och nu har ju Skellefteå 12 raka under en säsong då.
Men det som är lite kul också med den sviten, det var ju att de är nummer 2 på den listan, är ju Färjestad med 16 raka segrar. Ja, och det tog man under hösten 2001, alltså samma säsong som man inledde den här 17 raka långa sviten. Så den stora frågan är ju, förlorade Färjestad ens hockeymatcher den säsongen?
Ja. De måste ju ha förlorat mellan den 15 november och 31 januari.
Ja, exakt. Det lär de definitivt ha gjort. Frågan är hur många de förlorade. Ja, det var ju imponerande. Där har Skellefteå lite och
man är ju faktiskt på plats 4 nu på den här listan.
Ja, absolut. Men att sätta dubbla rekord samma säsong, det är starkt.
Och det som imponerar på mig, för att det många spelare har sagt mig i den här säsongen, det är att årets SHL är, då säger man inte ett otäck, men förut så kunde man liksom ta en mellandag och kanske vinna ändå mot ett lag. Idag så går det inte, det finns inga mellandagar. Det finns liksom inte att glida på en skridsko, utan du måste vara på tå och alla 4 kedjor eller 3 backpar, alla måste vara med. För att det är så jämnt i år. Och ändå lyckas Skellefteå då vinna de här 12 matcherna. Och innan dess, vad hade man? 6 förluster? Eller vad hade man innan dess också? Så deras säsong har ju varit som en berg- och dalbana också.
Och sen måste man ju lyfta fram Linus Söderströms målvaktsspel. Alltså i en tid där man tycker att målvakter säljer sig billigt och går ner tidigt och allt sånt där. Så är ju han... Ja, jag ska erkänna det. Jag hade nog som nästan räkna ut honom lite grann ändå. Han var ju grym där när HV vann SM-guld 2017.
Ja, och JVM också.
Ja, framförallt det före det. Och sen guldmålvakt med HV 2017. Och sen... Var det ju en tuff tid borta i Nordamerika och det var inget hett intresse riktigt runt han i Sverige. När han kom tillbaka så gick till Finland och det gick väl bra så, men ändå så kommer in nu och, ja, det, jag är ingen målvaktsexpert, men det är kul och intressant att se honom spela. Just den här blicken på pucken, följsam han är, hur cool han är och vilket självförtroende han spelar med. Det måste jag lyfta fram.
Alltså att jag tycker han påminner lite, inte sin målvaktsstil, men han påminner lite om Tommy Söderström. Och med det menar jag att Tommy var ju inte så oerhört intresserad av hockey. Och jag får en känsla av att Linus inte heller är sådär tokhockeyintresserad, utan det finns ett djup i båda de där människorna.
Sen är Skellefteå ett jätteroligt lag att titta på. Det är ju, man spelar mycket tape till tape. Alltså låter puck spela på blad och liksom, man har många skickliga spelare. Så att det går ju också att använda den typen av spel. Jag är ju inte sådär helt såld på det här chip in, chip out hela tiden. Utan jag tycker ju när man har läge att spela på blad så är det ju jäkligt bra att kunna göra det, tycker jag i alla fall. Då, de gånger det går. Sen måste man ju bedöma. Och jag tycker att Skellefteå är ett lag som verkligen skapar tempo i sitt spel med genom passningsspelet och att pucken får gå och sådär. Så att det tycker jag. Sen är de ju otroligt tajt defensivt också. Det har ju varit lite så tidigare. Det var ju lite Leksand light kan jag känna med Skellefteå. Att det är liksom mycket framåt, mycket bakåt. Men nu har man ju verkligen tajta till försvarsspelet och sådär också. Så då blir man ju... Det blir ju en jättejobbig kombination att möta ett lag som är så offensivt starkt som Skellefteå är och samtidigt så solida defensivt. Och det målvaktsspelet man har haft med gör ju att det blir svårt att vinna mot dem.
Mm. För det var det jag funderade lite på, om det finns någon i Skellefteå som liksom är den viktigaste spelaren, eller om de är så starka att lagbygget bara är så starkt så att det är flera som bygger upp det. Vi pratar om Söderström.
Ja, men alltså målvakten är väl alltid viktigast i ett lag. Det måste man väl säga. Men det är också att man... Jag vet inte vilken som är den svåraste bortamatchen. Men jag kan gissa att Rögle är en av de svåraste bortamatcherna man kan ha. Och man släpper bara till 22 skott mot Skellefteås mål. Det tycker jag är... Det tyder ju på att man har hittat ett sätt att avväpna väldigt starka motståndare. Sen kan vi ju återigen frågasätta om Rögle är ett svårt lag att möta 2022 eller 2023. De verkar ju inte få ihop det där nere.
Nej, nu har ju till och med det hyllade bortaspelet, eller hyllade hemmaspelet som jag har hyllat har ju knackat nu också, så det är klart att det är orosklockor. Men vi skulle ju foka på det positiva. Ja. Jag tycker inte Skellefteå är beroende av någon speciell spelare. Det är klart att det är spelare som Linus Söderström, Podas, Möller, Per Lindholm, alltså, men jag tycker att de är många. Jonathan Jonsson är skicklig, alltså Wingeli gör ett jättejobb, gör även kanske mest poäng under den här sviten om inte jag är ute och cyklar, om inte Möller gick förbi nu kanske då. Och så vidare. Så det är många, de är unga som har kommit in som gör det jättebra med Pellika i spetsen naturligtvis, men det finns även
Simon Robertsson måste vi nämna, Berts grabb också då.
Ja. Inte säga Bert, för då, Berts grabb, för då tycker Bert att det blir jobbigt om vi kopplar ihop honom. Så att vi ska, Simon Robertsson har gjort det jättebra.
Ja. Men han har ju lite av farsans liksom DNA i sig, ja givetvis så har han ju det. Men han är lite sådär tjurig på isen och sådär. Jag älskar ju sånt när unga spelare tar för sig.
Ja, jag är väldigt hypad som ung spelare och har haft några tunga år nu, men nu känns det som att han börjar växa i kostymen. Säkert mycket förväntningar och sådär också, man kommer fram som Berts grabb och så vidare.
Efternamnet.
Inte så lätt att leva upp till alla gånger kanske. Och så där. Jag tycker att nu tror jag att han har landat lite mer i då. Det blir spännande att följa honom framöver här då. Och så.
Jag tänker vi hoppar vidare lite grann. Medan vi ändå är här uppe på de som det går jäkligt bra för just nu, så tänkte jag både Växjö och Frölunda knasar ju på. på framgångståget.
Ja, jag var ju så i Växjö, tror
du. Du var så?
Ja, i lördags. Det här är otroligt pinsamt, men jag tror att det är första gången, eller det är första gången jag såg dem live i höst faktiskt. Så att, men det var ju på tiden då, kan man väl säga.
Och jag lyckades se dem en match, jag lyckades se dem en match live, då förlorade man på hemmaplan mot Malmö. Så att, ja.
Mm. Ja. Nej, och Växjö gjorde ingen fantominsats den här gången, långt därifrån skulle jag vilja påstå. Jag tror de var riktigt ganska illa ute, men har ju en första kedja som levererar, en succékedja som leds av en succéspelare namn Kalle Kossila, som har kommit in här efter landslagsuppehållet. Eller han gjorde väl debut matchen innan landslagsuppehållet, men har ju spelat kontinuerligt nu under sedan efter landslagsuppehållet, och 9 mål på 9 matcher säger en hel del, tror jag, 13 poäng på de 9 senaste, och hela den kedjan där med Dan Sexton och Hugo Gustafsson, vi pratade väl om dem förra veckan, gjorde vi inte? Ja, skitsamma. Ja. Ja, 28 poäng där av dem, men det var ju de som gjorde de 3 första målen liksom, och höll Växjö kvar i en match som Brynäs borde ha vunnit och som var bättre i och sådär, men svagt målvaktsspel från Anders Lindbäck måste vi ändå säga, och den här Växjökedjan som går lite på vatten just nu, det gjorde ju att Växjö kom undan med alla 3 poängen. Men man kan bättre, spelmässigt kan man bättre än det man visade upp nu. Men och det är klart, Växjö har en enorm effektivitet och bra målvaktsspel också. Man lever lite farligt kanske där, men man behöver nog få igång fler spelare, tror jag, om man ska fortsätta vara topplag.
Är någon som kan gissa var Kossila är född någonstans?
Finland.
Nej.
Nej.
Då hade jag inte ställt frågan.
Nej, jag tror faktiskt du menar någon stad i Finland nu som jag skulle sense.
Polen.
Nej, Frankrike. Nej. Frankrike.
Frankrike.
Ja, Gdansk hade ju varit den perfekta liksom röda ringen.
Ja, det jag tror.
Ja. Ja, nu är Lusur-Seine i Frankrike. Jag ursäkta mitt uttal i alla fall. Det hade inte jag en aning om.
Nej.
Undrar varför han är född där.
College i USA, lite annorlunda väg har han ju gått, Kossila. Han gick ju college borta i USA där, odraftad, tog sig ändå till NHL och sådär. Så att det är ju en liten...
St. Cloud State University, det är en bra hockeyskola det.
Och du är ju lite våran universitetsguru. Ja. Vad har du för omdöme om St. Cloud? Vad kan man säga?
Ja, men de rankas ju, collegena, i liksom, om det är A, AA, AAA. Men det här, det är ju en av de liksom bättre skolorna, skulle jag säga. Han gjorde alltså 54 poäng en säsong där. Och han gick alla 4 år också. Det brukar de inte riktigt orka med. Utan de här som är riktigt duktiga brukar bara typ köra 2 år. Och sen är man sugen på att man får inte tjäna pengar under college. Undrar vad han gjorde för, vad han har för degree och sådär. Alltså utbildning. Sådär. Nu är det snart 10 år sedan han gick på college då. Men nu vart jag väldigt... Han var utnådd till tyska ligan också ett år där. Och sen Schweiz och sådär. Ah, vilken intressant karriär han har haft.
Om vi hoppar... Abris, du sa ju att du var på Växjö där i helgen. Då Brynäs... Torskare, jag tyckte att det var lite kul. För vi var ju lite hårda mot Brynäs förra veckan. Men de har ändå steppat... Även att de förlorade nu i lördags. Mm. De har ändå steppat upp sig förra veckan.
Ja. Och det gör man ju till och från under säsongen. Man har haft bra perioder tidigare också. Så att, och den här veckan har väl vann Timrå borta. Och borde ju ha vunnit Växjö hemma. Så spelmässigt, så prestationsmässigt, så var det ju ett fall framåt. Och så har det väl sett ut lite grann. Det är väl just att hitta den där jämnheten över tid då. Som är lite problem nu. Och hitta ett målvaktsspel också som bär dem till segrar. Jag satt och ranka Brynäs målvaktspar som seriens bästa. Men det där pratade vi om lite förra veckan, så jag ska inte fastna i det. Men det är klart att det förstärktes väl ytterligare. Nu var Lindbäck väldigt bra mot Timrå och ordnade på stor del i poängen där. Men hade ju en väldigt jobbig lördag kväll då.
Anton Rudin då, han blir ju så frågasatt. Han gjorde ändå 2 poäng i den här matchen då. Hur är han där liksom, eller?
Ja, jo, nej, men det har jag väl varit. Tycker ju det, att han bidrar med mycket mer än vad han tar. Så att det visade sig ganska tydligt också när Johan Larsson och Anton Rudin inte var med. Att Brynäs hade väldigt svårt att vinna hockeymatcher. Och nu är de ju tillbaka på båda 2 och då har man ju levererat 2 bra insatser. Så att den första kedjan med Larsson, Rudin och Timashov är ju bra, är ju sevärd, är ju produktiv och inte minst i powerplay då, så är ju Rudin en viktig spelare för dem. Så att, men det tycker jag att han är.
Hur var stämningen i arenan då, monitorarenan där, när de gjorde mål med 56 sekunder kvar, Växjö?
Ja, du vet ju, man står ju där nere med den här flashen. Men jag kan väl säga att det var väl ingen höjdare. Men det var ju väldigt, det var ganska skralt med folk överhuvudtaget. Och stämningen var väl inte på topp heller under matchen. Så att, men det är klart att den sjönk väl ner till fryspunkten då. När det där enkla backhandskottet ramlade in mellan benen på Lindbäck med 56 sekunder kvar. Var det väl. Så att, och då hade man ju kvitterat strax innan också. Så att det var väl en... Det var väl kanske inte det de behövde och ville ha.
Nej, jag tänkte på ett lag som har gjort lite samma resa där förra veckan är ju Leksand. Vi var ju lite hårda mot Leksand föregående program.
Ja, vi pratade lite om Björn Hellqvist och hans energi och så vidare. Jag såg att lokaltidningen i Dalarna, där Falukriden, gjorde någon uppföljning på det där. Där han tyckte liksom inte, eller ja... Nej, fel. Det var Rasmus Näsman, krönikör på Silja News, som skrev om det. Och han tog väl ner lite det vi pratade om, att han menar på att det är ju ett sätt som han är utåt. Vi har ju ingen aning om hur han är mot laget, det vill säga hur tydlig eller hård han är. Och det då. Men Leksand tog ju två starka bortasegrar. De har haft problem på bortaplan nu, men nu slog man Luleå och man slog Timrå. Luleå vet jag inte riktigt. Jag tyckte den matchen var... Alltså, är man Luleå-supporter? Ja, du var ju där på den matchen, Abris, för övrigt. Men jag hörde ju liksom hur de ropade och hur de hade sina ramsor och så vidare. Om det var visa hjärta eller vad det var de sjöng. Och det var ju, alltså jag har inte sett Luleå så där enkla att slå någon gång som jag kan minnas.
Nej, vi har precis samma uppfattning där. Ibland kan man ju olika bilder av matchen när man är på plats eller när man ser den på tv och sådär. Men där är vi helt överens. Det var en väldigt märklig match mellan två rätt stukade lag. Men där Leksand växte lite under matchen i takt med att framgången, att man ledde och fick lite mål och lite utdelning, medan Luleå sjönk ännu längre ner i järnspöketräsket och var det var ingen sån där rolig känsla liksom, vara på plats och se det där. Och jag var ju så här krisdoktor, känns det som. Jag var ju uppe där när Isak Brännström-affären briserade också. Så de tycker väl bara att jag kommer när det är...
Liemannen.
Ja, lite så va. Så att, ja. Det här var ju mer en ren slump. Jag skulle ju upp och träffa Janne Sandström. Det var bestämt sedan långt innan. Plus något mer uppdrag som jag hade. Så det var ju... Sen att det var en liten minikris under tiden. Det hade jag faktiskt inte riktigt räknat ut.
Nej, men visst är det så att de... ställde in presskonferensen på grund av att Luleå tyckte att det var så dåligt spel. Att man ville bara fokusera på gruppen. Att man hoppade presskonferensen nu, om våra lyssnare tycker sånt är intressant. Det är ju sånt som vi tycker är lite spännande.
Ja, det händer ju väldigt sällan i alla fall. Och det finns ju ett bötesbelopp på det där om man inte kommer till presskonferens och så. Men, nej, men det var väl korrekt. Luleå, Thomas Berglund tror jag hoppade den här sedvanliga eftermatchen-intervjun också, som Simon gör med förlorande tränare. Jag tror att man nästan alltid gör den, va. Och jag stod där nere, för vi gör ju våra flash, ska jag säga igen nu, så att då stod
men
jag.
Men du måste förklara vad det är, för jag tror folk inte.
Det är en sån här direkt efter matchen intervju som vi har rättighet att göra på Sportbladet, som där vi kan intervjua en spelare från varje lag direkt på slutsignal när ångan fortfarande ryker om dem och de är snudd på kvar i matcherna där. Så att och då när jag stod där och väntade på min spelare, som var Erik Gustafsson först, och sen skulle jag även prata med Anton Lindholm, så kom bulan Thomas Berglund då, svepande förbi där, och var väl inte så intresserad av att göra någon sån intervju, så han hörde väl lite dåligt på ena öra när han ropade på honom där och drog direkt in i omklädningsrummet. Och sen så var det stängd dörr där i 20 minuter. Och Leksand fick väl besked om att det blir nog ingen presskonferens. Och de skulle med ett flyg. De hade ett chartrat flyg som stod och väntade också. Så de hade ganska bråttom därifrån. Så att sen när jag frågade Thomas Berglund om det efteråt, så sa han att det var ingen som hade kallat ut honom eller vad det var för någonting. Men han vet ju lika väl som vi att det är en presskonferens efteråt. Så det var väl så. Men det är pressat. Man ska ha respekt också. Man ska alltid ställa upp och sådär. Men det är klart att det var ett jäkligt tufft läge med 6 raka torsk där. Och framförallt ett spel. Och det sa ju väl både Thomas Berglund och Thomas Roos överens om, att det var ju det som var det största problemet. Spelar man bra om då man känner att man är på rätt väg och sådär, så är det ändå lite lättare. Men han sa det också, Thomas Berglund, att största problemet är att spela inte bra.
Det blev som aldrig riktigt farligt när de var inne i Leksands zon.
Men nu fick de ju sin kick kanske där med Janne Sandström-matchen i lördags. Man fick en säker victoria mot Malmö, publiken. Stämningen var grym, laget betalade tillbaka i form av vinst och mål och sådär. Så att,
jag tyckte det var så skönt att de fick vinna för Jan Allan Sandström. Hänger du med liksom den här... Alltså, han är ju så... Alltså, du har ju träffat honom många gånger också. Han kommer ju där och är som vem som helst när han hänger. Man tror ju att det är liksom en vanlig person. Han är väl en vanlig person. Han är ändå kanske en av de största i Luleås liksom historia. Men han tar ju inte plats på något sätt. Utan du kommer ihåg när vi hade någon podd där uppe i Luleå. Någon, när han stod bara i baren och tog en öl. Och han bara hängde och var cool. Liksom, sådär, liksom.
Ja, och var med i vår podd.
Ja, och han jobbar på kriminalvården också.
Han jobbar på häktet i Luleå. Ja, stämmer bra. Ja, hoppar in där och gör lite extra pass. Sen har han 5 tonåringar hemma också. Det tycker jag bara i sig är ju helt... Då, jag har ju 2 att gå på knäna.
Men då förstår jag varför han hoppar in och jobbar i alla fall. För att komma hemifrån.
Ja. Han kanske behöver tjäna pengar till lite mat också.
Lite Skogaholmslimpor som går åt där.
Ja. Nej, det är nästan en större bedrift än att husera 5 tonåringar. Det är nästan större än att spela 895 matcher för Luleå.
Ja. Men visst var det skönt att de fick vinna den matchen? Alltså,
jätteskönt. Ja. Vi är ju positiva människor i grunden, jag och Thomas och Julia också såklart. Vi älskar ju när lag vinner. Problemet är att alla kan ju inte vinna hela tiden, för då blir det inga som förlorar. Så hade jag fått bestämma hade alla 14 vunnit hela tiden.
Alla ska få guldmedaljer, är det så du menar?
Ja, det blir så mycket lättare att jobba när alla är glada och nöjda och vinner matcher. Så att, mitt favoritlag är alla 14.
Men vad tror ni om hur viktig var den vinsten i lördags där för Luleå? Det var ju ändå en ganska övertygande seger också.
Det går nog inte att föreställa sig. Hemmaplan, den här hyllningen till... Alltså, Jan Allan är ju så omtyckt också av alla människor. Och det är ju för att han är den där tysta personen som aldrig egentligen fick några rubriker under karriären. Han gör sitt och syns inte på poängprotokollet typ. Och bara är där liksom också, va? Det är ju sådana här slitvargar som man älskar.
Det finns ju liksom 2 grejer i det här. Alltså, dels, tänk om man hade gjort en sån där floppmatch inför, alltså efter den här hyllningen av Jan Allan. Då hade fansen, alltså det hade blivit gatlopp där uppe. Jag kan lova er det. Alltså, för det hade varit vanära att Jan Allan Sandströms ceremoni. Så att det var ju på så sätt varit jätteviktigt. Samtidigt så blir ju nästa match väldigt viktig för dem. För skulle det bli så här 5-1 borta mot förlust mot Färjestad, ja, då är man ju lite tillbaka på ruta 1 igen. Så jag har svårt att bedöma det. Det handlar mycket om nu är ju hur Luleå följer upp den här, och jag kan inte, det kanske är mitt jobb att säga hur det kommer att gå, men jag är lite osäker där på var de står någonstans och hur de får ihop det och så vidare.
Man vinner ju mot ett trasigt lag också, ska man säga. Ja, hade de mött Skellefteå så hade det varit säkert en helt annan match och en helt annan utgång.
SHLs trasigaste lag skulle vi kanske kunna säga i det här läget nu.
Så att, vi tänker ju på, det är ju Malmö som de möter oss, om ni inte har.
Ja. Vi ska stänga ner det här segmentet. Vi började med att komma in på Leksand och jag ville bara fråga, för jag såg att Leksand väljer att inte förlänga med Carter Camper.
Och det där är en grym vattendelare, kan jag säga. Alltså det är så många som är intresserade av Leksand som diskuterar i små grupper på olika plattformar och tycker det här är... En del tycker att det är helt rätt och en del tycker det är helt fel. Jag har satt och pratat om det här innan podden och så vidare. Och jag förstår ju Leksand varför man, i alla fall just nu, väljer att inte skriva ett längre kontrakt med en spelare som är 34 år och tjänar jättebra pengar. Samtidigt så är ju han, ser vi över de här 3 åren som har varit i 3,5 år i Leksand, så är ju han som har gjort mest poäng i laget. Han kanske inte har det högsta poängsnittet. Ja, ett av de högsta poängsnittet tillsammans med Mark Rivek. Men det finns ju ingen spelare i Leksand som har levererat match ut och match in som honom. Men han har ju, många tycker ju att han är lite vek, lite sådär mjuk på isen. Och det tror jag många stör sig på. För mig är han en 5-plus-spelare och en 5-plus-individ. Han är en av de trevligaste hockeyspelarna jag har råkat på. Stefan Liv, Stefan Hellqvist... Rami Chaban tyckte jag var helt enorm. Han var ju inte hockeyspelare, men en idrottare i alla fall. Nils van der Poel tycker jag är helt magisk. Men Carter Camper har också någonting i det här. En djup och en trevlighet i sig som jag tycker är enormt. Att en sån skicklig idrottsman klarar av att vara så trevlig och schysst, det tycker jag är häftigt. Men man får ju inte kontrakt för att man är trevlig, utan det här är ju business det handlar om. Det är ju, det är pengar, det är extremt mycket, det är dyra kontrakt. Och jag förstår ju Leksand att de inte vill satsa på ett flerårskontrakt med Carter Kemper. Och kanske också vill gå, ta ner hans lön. Men det ska bli intressant att se om han vinner poängligan nu i Leksand den här säsongen. Om man klarar av att inte erbjuda honom ett nytt kontrakt.
Men du som går mot, med örat mot rälsen där uppe i Leksand, och så vet du någonting, för det är ju en ganska stor fråga där. Han blir erbjuden ett år, har han inte blivit erbjuden någonting? Eller
liksom, det jag har hört när jag gick och lyssnade på Café Siljan här, eller Konditori Siljan, så är att de har frågat Leksand, det vill säga staben runt Kemper, och då har Leksand sagt att nej, just nu har vi inget förslag.
Nej, inte ens ett år liksom. För jag kan ju förstå om man inte ska ha fyra år med en kille som är 34. Men man kan ju erbjuda ett år, man kan erbjuda två år liksom. Men det verkar som inte ha fått någonting då. Man har
nej, men Leksand ska ju bygga ett lag inför nästa år. Och i stort sett så är ju forwardsplatserna fulla. Man har förlängt med Klås fast inte gått ut med det. Man har kontrakt med Max Vernot som börjar gälla från nästa år. Han är ju bara tjänstledig. Det vill säga att laget är kanske fullt redan också. Mm. Och sen måste man ju erbjuda plats till yngre spelare som kommer underifrån. Man kan ju inte bara spela med 30-åringar, utan du måste ju fylla på också. Och det, just nu finns det inte så mycket utrymme i Leksands forwardsuppsättning. Och sen kanske man har värvat någon tungviktare någonstans också.
Men vad hade ni gjort om ni var Thomas Johansson då?
Jag tror att det här är jättesvårt, speciellt nu de här två matcherna. Han gjorde väl poäng mot Luleå också, eller mål mot Luleå va?
Ja. Han leder ju målligan deras, han leder poängligan deras. Han är, som du är inne på, han har väl det högsta poängsnittet ihop med Rivik möjligtvis då, sen han kom dit. Så att det är ju garanterat en spelare som skulle få tre år, tror jag, i en annan SHL-klubb. Det tror jag, inte i alla, men han kommer inte behöva gå arbetslös, det tror jag inte. För han är spartik.
Sen så, jag har ju varit hemma hos honom och gjort en intervju. Han har ju en helt fantastisk familj där, så här, lite så här klassisk amerikansk med en jättehund och sån där, alltså någon typ av Sankt Bernards hund. Det ser ut som en stor björn som går omkring där. Så han har ju verkligen boat in sig i lilla Leksand. Han bor ju i en liten by utanför Leksand. Så det känns som att de trivs genuint. Jag tycker så synd om. Ja, det kanske man är, nu är man den där mushiga gubben igen då. Men att de måste tvingas flytta, jag tycker det är taskigt. Men det är business. Det är väl bara, vad säger du då, Abri, som kan se det från ditt helikopterperspektiv från Sätraåsen där?
Ja, precis. Nej, jag är väl, som jag var inne på lite grann, så är det väl en spelare som jag definitivt skulle kunna tänka mig, med, inte skriva ett långt kontrakt med kanske, men som jag ändå skulle erbjuda.
Man undrar ju när, alla är ju inte Joel Lundqvist, men någon dag tar det ju slut, hänger du med? Ja. Man undrar när det tar slut, liksom sådär.
Ja, jo, han är ju 34, så att det är fortfarande...
Han fyller 35 innan nästa säsong.
Ja, jo, nej, men det börjar väl att gå uppåt där. Men hockeyspelare idag kan ju spela i alla fall upp till 35-36, skulle jag vilja säga. Utan, sen beror det ju på, han är ganska lätt i kroppen, känns det som. Ganska så här, håller sig i bra shape, det är ingen dubbelhaka direkt på honom. Och sådär, har ju en ganska smart spelstil också. Så att, men visst, jag sitter ju inte på helheten, jag vet ju inte. De kan ju ha två kanoner som är klara sen tidigare och sådär. Så att, nej, den är svår. Men det är, oavsett hur de gör, så är det är en bra nyhet. Och det är det som är det intressanta för oss, att om man nu inte vill börja snacka kontrakt med honom. Och det är ju en ganska tydlig passning om att du är inte högprioriterad i vårt lagbygge nästa år. Annars är det ju en spelare man knyter upp.
Och då ska man ju inte vara kvar egentligen också. Hänger
Nej,
du med?
Det blir lite så. Det är lite som om du blir dissad av en tjej, va? Eller en kille, om du nu är tjej. Eller om du gillar samkönat eller vad det är. Så att blir det nobben där, så kan det vara vettigt att...
Eller lite så att vi kan gå på bio, men jag kan gå på bio med dig, men jag innan jag säger ja så vill jag fråga fem andra, så kan man säga.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi går vidare till Vad jag tyckte var det hetaste mötet förra veckan, det var ju Linköping HV71.
Ja. Jag satt och kollade på den matchen och bara njöt. Sen så drog jag iväg en tweet som efteråt inte kanske riktigt flög då, så att säga. För att det var ju nämligen fotbolls-VM samtidigt, och då var jag så glad över, för jag satt och kollade på två hockeymatcher och så flippade jag över till en fotbollsmatch, och den var ju så tråkig och så vidare. Men vad hände då? För då skrev jag att tack gud att jag får bevaka hockey ungefär. Men då blir det ju tidernas VM-match mellan Argentina och Holland. Jag vet inte om ni såg inte den, för en var ju gdansk och en gillar hockey, va? Eller såg ni Nederländerna mot Argentina?
Lite grann.
Ja. Alltså det var ju, de slogs ju nästan på plan. Det var sån stämning på läktaren också. Man hör ju argentinska fans och de sjunger ju och så vidare, va. Och så har du liksom Messi och liksom sådär. Så att det blev en fantastisk fotbollsmatch i slut. Men jag tycker också att Linköping HV är, det var så skönt att den här vändningen de kunde göra hemmalaget. De hade gjort som en sån supportermatch också, som hade byggt upp allting. Att the old gang i Linköping hade liksom gått samman med liksom, ja, moderna ultras, som man kallar det för det då. Så att det var liksom hela hockeyståplatsfamiljen slöt upp, och det var ju, i alla fall som gick igenom tv-bilden, var det helt otroligt och magiskt. Och sen när man ligger under mot ärkerivalen HV71, är det 13 mil mellan Jönköping och Linköping, och sen lyckas komma tillbaka och vända. Det är ju perfekta dramaturgin som finns på en hockeymatch.
Ja, det som var lite kul med det där var ju att jag var ju som sagt uppe i Luleå och skulle flyga hem klockan 5. Men det planen var försenat till klockan 7 i alla fall, till att börja med. Så vi satt oss i planet.
Skulle du flyga? Flög du 5 på morgonen?
Nej, 5 på eftermiddagen.
Ah, okay.
Jag hade ju lite andra uppdrag där också. Ah. Så 5 då hade vi bokat plan. Det var försenat från Stockholm, det som vi skulle flyga med. Så det var uppskjutet till 7. Och sen satte vi oss på planen klockan 7. Och då fick vi besked om, nu ska du få höra, tanklocket saknades på flygplanet.
Jaha.
När vi hade boardat planet. Så att då skulle de försöka hitta tanklock och en tekniker i Luleå som skulle fixa det där. Men det gjorde de inte. Så de var tvungna att flyga upp en kille och tanklock från Stockholm. Och det planet var också försenat.
Silvertejp funkar inte, va?
Nej, tydligen inte. Så då fick vi kliva av planet igen. Och då var det ju bedrövligt och eländigt och så. Men fördelen med det var att jag kunde se två perioder av Linköping HV på datorn då, under tiden vi väntade på att tanklocket skulle komma upp. Så att och då stod det 3-0 tror jag till HV. Och de hade full kontroll på matchen när vi satt oss på planet igen. Fick sitta där en timme innan det lyfte, vilket är en annan historia. Och sen när jag landar så ser jag att HV har vänt och vunnit med 4-3. Och jag förstod inte.
Ja, Linköping
har vänt. Nej, förlåt. Linköping. Nu pratar jag så mycket så att jag glömmer bort vad jag säger. Och Ty Rattie hade gjort 3 mål. Här för.
Ja.
Mm.
Och Ty Rattie är ju en jäkla målskytt. Men man kan ju bli så otroligt irriterad på honom ibland också. För att han är liksom så här rätt så åker runt och ser rätt så här. Så här blir lite ointresserad ut. Och stänger, kan man betala 300 000 för honom liksom i månaden och så där.
Såg du hans målgest efter något av målen där? Om det kunde ha varit 3-3?
Ja, jag satt ju på planet då. Så jag inte riktigt
han åkte
det.
Ju och liksom gjorde den här eller så där mot HVs fans då, så att säga. Okay. Liksom.
Han har väl varit kritiserad med sina egna också, men han lär väl landa på sina 20-22 mål säkert.
Fast han åkte, du vet ju hur var borta klacken är där.
Absolut. Ja, vad skönt. Han gjorde väl något när han var uppe i Timrå också, va? Han gjorde mål med Linköping i Timrå dessutom.
Ja, men jag gillar en sån som kan bara liksom göra sånt där, hänger med. Det ska, alltså, vi behöver ju mer känslor och profiler.
Ja, och det är en jäkla målskytt. Alltså han kommer.
Coolt namn också, va? Tror att han heter Ty eller kan han heta Tyson? Ibland så förkortar de ju namn borta.
Tyrell.
Du vet, Cameron blir ju Cam och du vet ju hur de leker där borta. Ja. Richard blir Dick och sådär. De har ju lite olika, de har ju förkortningar på något sätt. Men jag tycker nästan Ty Rattie är ju ett av de coolare namnen man kan ha.
Tom Ross är väl också ganska cool.
Ja, men så var det ju. Jag heter ju Thomas Ross, men i USA vart jag ju Tom Ross då, så att säga.
Ja, för alltid när jag började på Aftonbladet när Thomas körde sina ringgrejer så har alltid pratat med Nordamerika. Så, hi, this is Tom Ross.
Ja.
Början alltid med.
Ja, precis.
Och där vart jag så avundsjuk på, för jag kunde ju liksom inte.
Hi, this is Hans Abramson.
Ja.
What? What?
What the fuck are you saying?
Ja, men jag blev lite inspirerad av vår kollega Mats Wennerholm som skrev att Linköping HV kanske är det mest bortglömda derbyt inom citattecken. Och att det är liksom kanske en av SHLs typ mest intressanta rivaliteter just nu. Och då tänkte jag lyfta frågan till er. Vilka är SHLs roligaste rivalmöten egentligen? Vilka är de starkaste rivalerna?
Får jag säga en sak först här? Nu kommer jag att väcka hat här från HV och Linköping. Vet du vad jag kände när jag såg den rubriken lite grann?
Nej.
Jag gillar ju HV och Linköping och det är ju ett bra möte. Men är det verkligen så illa? Så att det här är det värsta rivalmötet som vi har i Sverige. Då är svensk hockey illa ute skulle jag vilja säga. För att det här har man ju aldrig pratat om på länge. Alltså som ett rivalmöte på det sättet. Det kallas ju lite så här, vad var det? E4 derby Thomas eller någonting som det kallas. Lite så här hånfullt.
Men hur många E4 derbyn har vi inte i Sverige då?
Från Helsingborg upp till Haparanda liksom. Ja. Det är så här typ i Gävle, Luleå.
Fast de har ju två supporterskaror som är ganska, alltså... Ja, det är lite rått och tufft liksom där nere. Ja. Det är väl det som piskar igång den där stämningen. Jag menar, Växjö har ju inte den supporterkulturen riktigt så att det, alltså att det blir de här rivalmatcherna riktigt.
Nej. Alltså, jag gillar verkligen det här. Alltså, de skapar en jättebra stämning och vi behöver fler av de här mötena. Så jag ska inte sitta och raljera på något sätt.
Men Malmö-Rögle tycker ju inte jag. Men det är för att Malmö kanske inte riktigt är så bra så att säga. Liksom sådär. Men Rögle levererar ju. Leksand-Brynäs, jag ska vara på en lördag. Skellefteå och Luleå är ju häftigt men det är väl Djurgården och AIK som det är, då det liksom blir tryck på arenan. Jag var ju på Stockholmsderbyt här i höstas och det var mäktigt på Avicii Arena.
Ja, jag vill säga att det är två stycken som sticker ut lite grann och nu vill jag välja fritt här från nu kan det vara så att Mats syftade på SHL och då blir det ju liksom en annan nivå. Men jag tycker att Skellefteå-Björklöven, där finns det fortfarande det här genuina liksom,
avskyn,
säga då, så fina ord. Och så AIK-Djurgården som vi nämnde. Jag lyfte ju fram Rögle-Malmö då som det hetaste i SHL. Sen var det ju som det lite barnsliga unge är lite besviken när Kim Rosdahl går från först nobba Malmö och sen gå till Rögle och sen gå till Malmö och så här.
Ja, och det var ju inte ens,
och för mig det var det lite så där. Mora Leksand lite likadant. Kände jag också så här, fan man lånar ut lagkaptenen till Leksand när det går bort för mig. Alltså det är lite så där. Nej, Malmö Rögle sjönk lite grann i mitt anseende där faktiskt. Sen vet jag att det är spelare som har gjort det tidigare och så där. Jag vet att Daniel Sarberg, men det här vart annorlunda tycker jag ändå liksom på något sätt att det liksom vart ett lite sänk. Så för mig är det Skellefteå-Björklöven, AIK-Djurgården.
Det bästa tecknet för när det är riktig rivalitet, en riktig derby-rivalitet, det är när motståndarlaget är lika glada för att när deras lag vinner som att hatlaget förlorar. I Mora är man ju jätteglad när Leksand liksom har spelat klart för säsongen. Då är det liksom tummarna uppåt. Och det är ju ett tecken på att då är det rivalitet. Liksom. Och det är samma sak som Skellefteå jublar ju varje gång när Björklöven misslyckas och går upp till SHL.
Och sen är det ju lätt att sitta och kritisera HV och Linköping och kollega Wennerholm och sådär.
Men med den matchen ska man veta att de har ju två, alltså det är sånt jäkla tryck i Kinnarps Arena, eller Husqvarna Garden ska vi säga nu. Och när det blir fullt i Linköping också, inte på en tisdagsmatch, så är det också häftigt. För de har två supporterskaror som bjuder till och levererar.
Absolut, och det var det jag tänkte komma. Vad har jag att lyfta upp på bordet som är bättre än det där egentligen? I SHL då, om vi tittar på det. Ja, alltså Färjestad-Frölunda kanske jag kan lyfta fram. Jag tycker att den här matchen är
jag tycker HV-Färjestad också. Färjestad-HV, finns det någonting i rivalitet? De har mött så många slutspel också.
Ja, jo då. Och Ängelholm, när Skåne derby spelas Ängelholm, så tycker jag också att det är, då finns den där nerven där också på ett sätt. Så att det är väl, sen tror jag inte att du har så mycket. Skellefteå-Luleå, ja, så där. Brynäs-Leksand tycker jag blir väldigt platt.
Men det måste vara många år sedan Skellefteå-Björklöven möttes i samma serie. Eller kan man möts i Hockeyallsvenskan kanske när Skellefteå var där?
Det kan det vara i slutet på 90-talet, början på 00-talet kanske kan det vara.
Jag såg ju någon träning.
De möter ju träningsmatcher. Sen är det ju inte bara matcher, utan det är också den här relationen få spelare går emellan. Nu vet jag liksom att det har Jakob Andersson till exempel har ju gått emellan nu. Men det var ju väldigt, väldigt kontroversiellt. Trots att det är en spelare som kanske inte är den största profilen. Och så var det ju väldigt...
Sen tror jag städerna också kanske krigar mot varandra. Vilka ska vara liksom den bästa och tuffaste och finaste stadien? Är det liksom Umeå eller Eller är det Skellefteå? Umeå är för mig alltså en positiv stad. Och sen har ju Skellefteå det här nya trähotellet som fascinerar mig enormt. Så att det, man märker ju själva städerna och kommunerna kriga mot varandra också.
Jo, sen är ju Umeå en akademikerstad, liksom universitet och stora sjukhuset. Och Skellefteå, det är ju grabbarna i gruvan som Bert sa, det är ju arbetarstad och på många sätt. Så att det är väl också lite grann där som rivaliteten finns också, va? Mellan akademiker och arbetare.
Så att det gör men vi får inte missa, den här floppfemman nu, så att vi inte bara, vi börjar närma oss en timme nu.
Okej, men jag har en sak till. Innan vi går in på floppfemman, för det lovade vi förra veckan att vi skulle göra. Och det var, jag ville bara att vi skulle stanna till 2 sekunder vid Linköpings lagbygge och Linköpings form. För vi har pratat så mycket om Linköping på länge, tror jag inte. Så jag tänkte bara att vi kunde snabbt stanna till på Linköping i några minuter och ge dem någon minut.
Ja, jag var ju elak mot Linköping. Jag var ju på dåligt humör och såg dem för tredje gången. De var jättedåliga när de mötte Malmö och varit utspelat på hemmaplan och skrev någon arg tyckare där om att de får nog fan, det här gått skogen och frågan om Östman ska vara kvar och lite sånt där som jag hade. Och de där brukar man få käka upp. Jag skrev någon liknande om Fagervall för något år sedan i Malmö och sen vände det för Malmö. Och nu har det väl vänt lite för Linköping också. Det är väl en helt annan känsla runt Linköping där. Jag skrev väl också till deras försvar då att både Marcus Ljung och inte minst Oskar Fantenberg var ju skadade under lång period och de har fått tillbaka dem, och inte minst Fantenberg är ju otroligt viktig för stabiliteten i försvaret. Man har fått igång lite flera forward som levererar framåt med inte minst Ty Ratty då nu senast. Och nu har man ju fått in Petrus Palme också, eller Petrus Palme kanske han heter, och Örebrofloppen där som kanske dyker upp i min femma här, som jag inte har planerat något om. Sådär. Så att man har ju fått igång fler spel. Det känns bättre. Det är klart att Linköping kommer inte att dansa till en slutspelsplats så lätt som helst. Men den här akuta faran med kvalspel känner jag ändå kanske man har lite bättre kontroll på nu.
Kommer du ihåg att vi pratade om Brock Little för några program sedan? Att han var väl... Det hände väl någonting mot Frölunda. Det var väl någon tackling, kommer du ihåg det?
Ja, Borgmans där. Ja,
ja Borgman. Mm. Ja. Och vi trodde ju först att det inte var så farligt. Men han har ju inte spelat sedan den här tacklingen.
Nej. Men nu är de ju inte lika beroende av Brock heller. De har ju fått tillbaka sen. Då. De har ju lite bredare trupp nu också. Och så. Så att det känns väl som att de har klarat av att hantera det. Och det är väl framförallt tycker jag det här.
Och sen är det ju fascinerande med Niklas Persson som vi mässar om då. Niklas Persson, general manager för Linköping, byggt det här laget, haft hyfsat mycket pengar, hjälpt dem väldigt mycket. Han är ju som en, jag tror han var 11 säsonger som spelare och ledare i Linköping. Han väljer att anställa en assistent till Peter Jakobsson, och nu får Niklas sluta och Peter tar hans roll. Det vill säga han anställde en person som, det är inte Peter som har tagit hans jobb, men som klubbledningen tyckte gjorde ett bättre jobb. Den måste svida lite alltså.
Sen vet jag inte om inte klubbledningen också var lite involverad i den rekryteringen av Peter Jakobsson, att det kanske var en tanke från dem att det var Niklas Perssons sista år som kommer nu, att Peter skulle ta över. Så att jag vet inte om det bara var Niklas Perssons initiativ att anställa Peter Jakobsson, utan jag tror nog att det var en styrelse och klubbdirektörsfråga också, att man kände att det var dags för något nytt, men att de fick gå om lott under ett år.
Men din fråga lite, Linköping där. Ja, men just nu är ju de i den här mittgeggan där med många lag. Det är ju så sjukt jämnt i serien. Man ligger någon poäng bakom Luleå och så vidare. Jag tror inte att de kan vara en utmanare om SM-guldet, men de kan mycket väl kanske nypa en plats i åttondelsfinalen då, där lag 7-10 får spela då.
Mm. Tror ni Petrus Palme kommer göra bättre ifrån sig i Linköping än han gjorde det?
Ja, det kommer han. Det kan inte bli sämre.
Nej, han har ju inte fått spela, så att det är väl...
Nej, när de spelar har han ju skämt ut sig i stort sett på slutet här. Ja. Och tog några jättedumma utvisningar och snack med domar och allt vad det är för någonting. Så att han har jättemycket att leva upp till. Men jag har svårt att se att det ska kunna gå sämre än vad det har gjort i Örebro.
Och tänk dig vad han kommer ge hjärnet när han möter Örebro också.
Ja, gud.
Mm, och på tal om Petrus Palme då, om vi går över till det du har längtat efter, Tom Ross... Floppfemman.
Ja, höstens och då får, eftersom jag hade
månadens höstens flopp.
Eftersom jag hade förmånen förra veckan och börja, så får du börja den här veckan.
Jag har inte förberett någonting, jag hade glömt bort den faktiskt.
Men jag har för, jag,
men kan vi hjälpas åt då?
För jag har förberett mig. Ska jag ta först då?
Du är så, ja, du är gör så det. Ond, Thomas.
Gör det,
du
Thomas.
Hörde att Avri sa att han inte var förberedd.
Ja. Ja, men då börjar jag då. Jag kan säga att jag har bara utländska spelare. Och då funderar jag, ja, men varför är det så lätt att ta utländska spelare som floppar?
Jag tror att man har en mindre så här relation på något sätt.
Att de inte lyssnar på vår podd, så att de förstår inte vår podd, så att man liksom, kan det vara därför att man tycker att då behöver man inte ha dåligt samvete när man går kring arenan, eller?
Kan ligga någon procent kanske i det, fast det ska inte vara så, men sen är det väl så också att man ställer väl större krav på utländska spelare kanske på något sätt också.
Ja. Och jag ser ju en röd tråd här, förutom en spelare, de har ju antingen lämnat eller på väg att lämna sin klubb då. Som målvakt så tog jag Veini Väveläinen då. Var det rätt uttal, Abris, eller?
Ja, det lät jättebra.
Ja, han började ju, han var ju kung i Brynäs förra året, fick lite konkurrens den här säsongen. Fixade inte det, spelade 4 matcher och vann inte en match, och sen har han lämnat Gävle. Backar tog jag David Keenville och Tony Sund. Keenville har väl inte gjort någonting, gjort någon människa glad i Oskarshamn, och Tony Sund på något sätt kanske lite tuff mot honom, men jag tycker inte han har levererat som jag tycker att han ska göra, och han är ju också en av de här spelarna. Det är inte hans fel att Rögle går dåligt, men när hela Rögle går dåligt, han får liksom inte, det händer, han lyfter inte laget, tycker jag. Forwards så tog jag John Keenville, det är som hela familjen Keenville är med här. Ola Palve och Petrus Palmu tog jag. Palmu och Palve har ju varit liksom lite samma sits. Ja, Keenville också, som är kanske på väg att spela bort sig från Leksand. Han kanske spelar på lördag, hörde jag här, men man väljer ju att spela Marcus Karlberg före honom i Leksand, och det, då kanske man inte har liksom rosat marknaden. Var, någon tränare inte jag tagit ut? Vad tyckt, är det någon jag missat, Abris?
Jag hade kanske, alltså, sett till hela tiden, så kan jag väl tycka kanske att Anders Lindbäck har varit större flopp än Väveläinen på det sättet. Nu har Lindbäck gjort några bra matcher också, så att det kan ju vara till hans... till hans räddning på något sätt. Men att någon av Brynäs målvakter ändå måste rankas som största floppen, det tycker jag vi är överens om. Sen tycker jag att du har helt rätt med Tony Sund. Jag skulle nog faktiskt trycka in Carl Söderberg i min kedja över floppar faktiskt. Jag tycker att han har varit en jättebesvikelse för mig den här säsongen i Malmö. Palmu tycker jag definitivt bör vara med där som en flopp. Och sen om man väljer Palve eller Quenwill som tredje forward där, det är väl en smaksak kan jag tycka. Ja, så att du var inte alls så snett på det.
Söderberg, vem är vilken är den största floppcoachen om du tar ut den då?
Just nu så är det väl Cam Abbott, va? Är det inte så?
Man har, och det är ju intressant, vad är en flopp egentligen? För att, kan Thomas Kollar vara ett flopp egentligen?
Det kan han vara. Absolut, och han är väl en av kandidaterna.
Men vad är en flopp för dig då? När kan man sätta en rubrik flopp då?
En tränare som inte får ut maximalt av sitt lag.
Fast det måste vara höga förväntningar också då, eller hur?
Ja, eller också att man har att Malmö tar 3 poäng och så här långt typ. Då kan man ju ändå tycka att Malmö borde ha tagit fler poäng. Även om vi var överens om att de skulle sluta sist, så kan de ju ha en poängskörd som är bedrövligt dålig. Och då kan man ju tycka att han inte har fått ut max av sitt lag heller. Annars är det väl det att lag som man tippar en bit upp som inte levererar, sen kan det ju hänga ihop med skador eller vad som helst, alltså, som gör att det kan förmildra omständigheter. När jag sitter och tar det så här lite på uppstuds, så är det väl för mig, så har väl Cam Abbott, och det handlar väl också lite grann, man är ju färgad av det, ja, men bara det här lite lagstraffet han tar i torsdags exempelvis, som delvis sänker hans lag, det är liksom det, han sprider inte någon bra energi runt sig just nu, och laget går inte bra heller. Sen har han kanske inte det bästa lagbygget runt sig heller, det har ju blivit lite snett där i Rögle och så, men just nu så måste jag nog lyfta fram honom. Jag sitter förtvivlat och letar efter kandidater här, men jag tror att det är han och Kollar också naturligtvis. Ja. Har ju en
jag har ju svårt att se att Kollar kan vara en flopp.
Ja, jag trodde kanske att det skulle få ihop gruppen lite bättre med tanke på att de gick så pass bra under sista delen av serien han tog över. Nu var det kanske nyhetens behag och så, men ja, och starten på serien var ju också jättebra för Malmö och sådär. Så att nog är det väl lite miniflopp att inte Malmö ser bättre ut i alla fall än vad man gör just nu, det tycker jag. Sen att man kan förlora matcher är en sak, men man ser inte bra ut just nu.
Ja, men och med det så stänger vi ner veckans avsnitt av Hockeystudion. Jag får fundera på vilken femma vi ska göra till nästa vecka. Nu har vi gjort hyllningar och floppfemma. Överraskningsfemma eller något kanske. Ja,
gubbfemman kanske för att hedra oss.
Mm.
Gubbar.
Tack, ja verkligen. Tack.
Eller så låter vi en hockeyspelare ta ut floppjournalistfemman då.
Oh, det hade också varit kul.
Ja.
Ja, tack till dig Tom Ross. Tack Hans Abrahamsson.
Thank you Julia.
Thank you. Tack Carlson. Alla ni som har lyssnat.
Julia Carlson.
Och så hörs vi igen om en vecka. Ha det gott.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.